Brynäs kommer ta julledigt som serieledare. I veckans Nedsläpp Brynäs pratar vi om lärdomar efter klubbens första höst i Hockeyallsvenskan. Men idag blir det också frågespecial. Vi försöker bland annat svara på: vilken spelartyp behöver Brynäs allra mest? Vad vet vi egentligen om Bäckis-läget? Och är Brynäs poängbredd bra eller ett litet spetssvaghetstecken?
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Du skymter, Karl! Du skymter han!
Kom igen då! Ta de här jävlar rätt upp och ner.
Ja, hej och välkomna till det sista Nedsläpp Brynäs för i år. För dagen inspelat i någon slags sjukstuga. Och så i alla fall undertecknad. Så på distans har jag med mig Daniel Sandström, hur är läget med dig?
Jo, tjena. Ja, vi går väl lite omlott här med sjukdomarna och jag är väl inte riktigt 100 kry själv heller. Men ändå så pass att jag var och såg Brynäs igår och har planerat att åka till Uppsala imorgon också. Så att det är väl ungefär där jag är just nu. Men det är väl mycket nu inför julen, det stressas runt här och ska handlas klappar och fixas och donas. Så att... Och alla sjukdomar som alla har runt omkring hela tiden som man känns som man här är en del av ständigt.
Det är fara värt att man har fått den här Anton Johannesson Basilla. Han verkar vara den som har fått hårdast smäll i Brynäs den sista
tiden. Ska vi bara beta av Anton Johannesson? För det folk funderar ju när han inte är med. Men han är i alla fall med och tränar nu igen och han har legat nedbäddad i någon influensasjukdom. Som jag mycket väl skulle kunna tro är covid, men det har jag ingen bekräftelse på. Men å andra sidan har ju många det nu utan att det är inte samma hype i fullständigt fel ord, men inte samma skräck kanske jag ska säga runt den sjukdomen. Däremot kan man ju bli väldigt trött och seg. Så jag pratade med Hjälstedt igår efter matchen och han sa att Johannesson är på gång, men han behöver ju få upp flåset för han har inte... Man blir ju dålig efter att man har legat sjuk så där pass länge.
Jag såg någon av kvällstidningarna pusha det här om någon ny variant som kunde vara ganska jobbig att bli av. Men jag hoppas inte det var den han hade. Jag hoppas inte det är den jag har heller. Så vi får väl se hur...
Kanske bra att podden tar ett uppehåll nu då fram till... Ta väl en bit in på det nya året då. Vi har väl inte riktigt spika fast. Nu har jag inte
får väl,
dagarna.
Får väl se det efter alla helger. Ja, men någonting inför omstarten där efter framåt 13 helgen kan vi
berätta. Brynäs har ju 3 matcher kvar innan det blir ett nytt år. Det är inte så. En match nu då innan jul, kväll onsdag, om ni lyssnar på det här onsdag. Och så sen 27 och 29 va?
Östersund och Västervik är det som väntar då. Sen har de lite ovanligt... Lite lugnare då, precis strax efter nyår. Det brukar alltid vara någon match inklämd i SHL där, andra, tredje och sådär. Men det är lediga speldatum i Hockeyallsvenskan i alla fall. Mm. De spelar den 50 igen, tror jag.
Mm. Så rent på pappret ser det väl ut som att Brynäs ska kunna bibehålla den här serieledningen man har skakat fram, va?
Just nu så får man säga att de är inne i ett spelscheme bra läge så att säga. De har ju haft då Almtuna, Kalmar, så Almtuna igen och så Östersund, Västervik. Det är ju ett spelschema som ska ge många poäng och har ju gett så här långt full pott på de matcherna i alla fall. Så det är... Som Brynäs trivs med.
Ja, precis. Lag man slår utan, även om spelet går lite upp och ner i matcherna, så vinner man ju mot de här gängerna.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, innan vi pratar Brynäs så tänker jag ändå att detta är ju inspelat tisdag lunch. Även känt som tisdagen då Niklas Wikegård återvände till någon slags operativ hockeyroll igen. Efter 19 år eller vad det nu är som tv-expert. Det är ju ändå Gävlesonen Niklas Wikegård. Vad tänkte du när bomben briserade?
Först tänkte jag att är det verkligen 19 år sedan han stod i ett bås? Så han var på tv 19 år, men det hade jag väldigt svårt att ta in.
Emellan, men han var i alla fall, ja. Han hade stått i ett bås sedan 2005.
Nej, det kändes så. Som att det inte är så länge sedan som 2005. Men han har ju varit med länge och ja, han har ju någonstans... man ska ju veta det, Niklas Wikegård är ju som alla, eller alla, de flesta som lyssnar på det här i alla fall vet, är från Gävle. Men det var ju väldigt länge sedan han flyttade ifrån. Men han har ju alltid haft någon slags... Han har ju alltid en kärlek kvar till Gävle. Men han är ju inte brynäsare i grunden, utan han är ju godtemplare. Han startade ju upp i Gävle GIK en gång. Men sen så kom han ju upp till Brynäs och spelade ju där som junior. Och även lite grann som senior en kort period innan han blev skadad. Och det var väl en knäskada som satte stopp i hans karriär. Och sen blev han ju tränare och hit och dit. Och det var väl lite småsurr, tycker jag väl, för ett par år sedan om att Wikegård kanske var på gång tillbaka i någon roll där som klubbdirektör, sportchef, någonting, general manager i Brynäs. Men jag vet inte hur nära det var eller om det ens var någon, fanns något konkret i det där. Och är det något lag han ska hoppa på igen så är det väl ändå Djurgården som han är ganska starkt förknippad med. Och han har väl kommit ut någonstans som djurgårdare trots allt. Även om han säkert har, även om han har säkert känslor för många av de lag han har tränat och så vidare. Men det är väl kanske det spontant kanske den personen som Djurgården behöver. Men å andra sidan så känns det som att det var väldigt länge sedan han var i liksom som ledare då, om man ska sätta det epitetet. Och han har ju gjort sig känd som en väldigt stark tyckare, men kanske inte. Det är ett fräckt namn i alla fall.
Ja, det enda man vet är att det blir inte tråkigare med Niklas Wikegård som Djurgårdens sportchef. Hockey Sverige blir inte tråkigare på det viset.
Nej. Men det är väl först nästa säsong, vad är det väl tanken om?
Ja, han tillträder precis efter den här första maj, eller vad det nu blir, som är nya säsongens startdatum.
Får vi se om det är ett SHL-lag han ska ta hand om, eller om Djurgården kommer fortsätta spela i Hockeyallsvenskan även nästa år. Men det kan vi väl vara överens om att Hockey Sverige, många har väl en tycker att är det så viktigt att Stockholm har ett lag i högsta serien? Ja, jag vill nog påstå det. Sen förstår jag att alla brynäsare vill ju att Brynäs ska norpa och ta tillbaka sin plats.
Det kan förväntat då.
Ja, exakt. Nej, men absolut. Exakt. Men jag tror att det är på över tid och över ett längre perspektiv så är det nog nyttigt att ha ett Stockholmslag i högsta serien.
Absolut, absolut.
Inte minst med tanke på det stora upptagningsområdet som är liksom för hockeyn i stort, pratar jag nu. Att man behöver ha liksom... Djurgården drar ju ändå mycket publik till matchen och det är ett stort intresse. Men risken är ju att det... Man får inte i hallar, istider som redan nu är ett stort bekymmer i Stockholm. Jag menar, Gävle har ju fler hallar än vad Sveriges huvudstad har. Liksom. Bara det säger någon.
Gävle har väl fler hallar än alla har?
Ja, jag så. Tror det.
ja, det är. Jag skulle ju varit med dig på Kalmar-matchen igår, men jag fick nöja mig från tv-soffan. Men hur var upplevelsen på plats? Vad var din känsla när du stängde datorlocket igår kväll?
Då var nog känslan att lite som jag sa här i början, att Brynäs är tillräckligt skickliga för att kunna slå de här så kallade sämre lagen. Men om vi tar det bara kort från början, så var ju Brynäs var väldigt bra första 10 minuterna och Kalmar var nog faktiskt det sämsta jag har sett någonsin i den här så kallade elitnivån då, i Galering eller i Monitor i RP Arena. Sen har man ju sett Division 2 hockey och sånt också i den, så där naturligtvis har lagen varit sämre så. Men utan att överdriva hade Brynäs kunnat leda med 6-0, 5-6-0 efter 7-8 minuter. Det var, alltså, jag har aldrig sett ett lag tappa så mycket puckar, aldrig ett lag som spelar så med huvudet och armen som Kalmar gjorde. Och ändå så är det då bara 2-1. Gör de 2-1 när det går 10 minuter. Och det är väl lite av Brynäs... inte förbannelse vill jag säga, men lite av Brynäs melodi i den här säsongen.
Ja, lite. Det är som att de inte riktigt fick utväxling. Ändå var ju alltså Jakob Pekkas två första
mål där, så distinkta de egentligen kan vara. Han kunde väl gjort två till innan halva första perioden. Ja. Han var precis överallt.
Ja. Och fler
jag skrev till dig där efter två perioder när han... Blir det inte en sexa i betyg på Kopacka så kommer det bli poddbråk. Och det var ju skönt att det lyssnades i alla fall då.
Ja, man säger inte mot chefen. Det är...
Nej, exakt. Det är skönt att man har någon.
Nej, men jag svarar ju dig där att han vinner om och han gör någonting mer. Och jag tyckte att det var faktiskt lite kul att han valde att passa det sista. Jag snackade med honom efter matchen. Jag försökte få honom att medge att han hade funderat att... Eftersom han hade missat rätt mycket chanser också när han skjuter. Att,
ja.
Kände du att jag kanske ska passa en gång istället? Men det höll han inte med. Utan nej, jag vill ju passa till det. Eller jag försöker se situationen som i helhet. Och Ölund stod ju väldigt bra placerad där inne. Så att det är klart jag passade honom då. Men det var tjusigt gjort. Det var ett fint mål.
Ja, och säg till en skyttekung som har smäckt in de två första i krysset att han ska sluta skjuta. Det tror jag aldrig man kommer uppleva. Har man det flytet som man har, det är ju liksom millimeter. De andra avsluten som man skjuter är inte dåliga heller. Två i virket och några vassa räddningar där. Så att men som du säger, att det bara står 2-1 efter den perioden är ju obegripligt.
Ja, det är det faktiskt.
Men det är som du säger, det är kanske lite ett tecken på det som ja, men vi pratade lite om att vi skulle summera vad vi lärt oss av den här första halvan av Hockeyallsvenskan. Nu har Brynäs mött alla lag borta hemma och det kanske mest liksom, tydligaste trenden och tydligaste liksom, bestående intrycket, det är ju just att Brynäs är så pass högkvalitativa individuellt att just mot de här bottenlagen då vinner man ändå en väldigt, väldigt hög andel av matcherna. Medan man däremot har alltså spelat 1-1 mot alla topplag. Hela vägen ner till, vad blir det nu, Västerås, och lägger de 7-8 i serien. Så har man 1-1 i matchkvot. Ibland efter någon förlängning och sådär. Men det är inget av de lagen som man har tagit två segrar mot. Däremot på den under halvan så är det väl egentligen bara Tingsryd som man har gått på en riktig... mina mot.
Mm.
Vilket ju är ganska liksom talande då.
Verkligen. Det ligger ju någonting i det här och jag tycker att det talar ju det är liksom serien är ju rätt jämn om man tittar den och nu skiljer ju hela tiden olika antal spelade matcher men den har ju verkligen tajtat till sig och det visar ju när Brynäs har en seger, en förlust mot alla lag som du säger, ända ner till lag 8.
Men nu känns det väl lite på tal om det som att, ja men har vi ritat in topp 6 nu? Nu är det Brynäs, Södertälje, Björklöven, AIK, Mora, Djurgården, topp 6. Och sen är det ett litet hopp och så är det väl Nybro på 7:e och Västerås på en 8:e.
Mm.
Det känns väl som att de 6 förstnämnda där ska ganska mycket till om det ska ruckas på, så att säga.
Mm. Och det är väl också de förväntade lagerna som är på det som då är direkt i kvartsfinal, då, alltså topp 6 där. Det är väl möjligen AIK kanske som man kan tänkas skulle kunna byta plats med Västerås, i alla fall sett till hur Västerås spände bågen då. Nu är inte det är inte mer än 5-6 poäng emellan där och de har lika antal matcher så jag, i tabellen. Men ja, Västerås är väl lite för ojämna och intressant ändå att Brynäs spelar kryss bägge gångerna mot dem i full tid. Men, de måste ju bli stabilare naturligtvis. Och sen har ju Karlskoga också underpresterat. Men de har ju kommit igång lite grann, men det är deras dåliga start som ligger dem i fatet. I övrigt så är det väl förväntade topp 6 just nu.
Ja, precis. Nej, och det är ju lite just den bilden att Brynäs faktiskt... De har ju tagit sina... De poängen de leder tabellen med är sånt som det bygger på att de egentligen inte har gått på så många riktiga skrällminor. Nästan alla andra lag. Jag menar, det var inte... Djurgården var ju ostoppbara här ett tag och så helt plötsligt så förlorade man mot... var det Västervik?
Ja, Västervik. Ja.
Och likaså har ju Björklöven åkt på ett par sådana. Det gäller de flesta lagen där som att de har tappat de här oväntade poängen mot... lag på den andra halvan och så länge Brynäs fortsätter hålla den här sviten så kommer man ju, det är ju ett sätt att vinna serien i alla fall. Jag tror inte man behöver vara så mycket bättre än så här för att liksom stå som segrare till slut. Serien är så pass jämn och poäng, lagen kommer plocka poäng av varandra, så undgår man bara de värsta minerna på något sätt så och spelar sarg ut mot resten så kommer det räcka liksom.
Mm.
Hockeyn, vad tycker du om hockeyn som spelas i Hockeyallsvenskan? Nu när du har fått se så pass mycket matcher som du ändå har gjort.
Nej, men man slås ju ändå att det är ju större skillnad och det, än vad det är till exempel SHL, mellan olika lag och mellan olika spelare, och det, så ska det väl vara också i och för sig, med tanke på att det är jag hörde någon annan podd där man sa att liksom en fjärde kedja SHL, ett SHL-lag är ju klassskillnad mellan en fjärde kedja SHL och en fjärde kedja Hockeyallsvenskan. Däremot är ju toppspelarna och toppkedjorna i egentligen alla lag faktiskt, men framförallt i lagen på den övre halvan, är ju spelare som absolut skulle kunna gå in i och spela SHL-hockey, inga problem. Det är bara att titta liksom, det finns ju många profiler i Hockeyallsvenskan, och det gör ju att men det blir lite att de kan glänsa i vissa matcher och då märker man också nivåskillnaden som finns där. Men samtidigt är det också då intressant hur en del bottenlag kan slå topplag. Inte Brynäs då, som vi pratade om alldeles nyss, har ju råkat ut för det. Mer än möjligen Tingsryd där då. Men, sen är ju hockeyn väldigt... den är ju inte alls lika statisk och inte alls lika styrd som det ofta är i SHL. Vilket gör att den också är roligare på många sätt. Det är ju lite annorlunda. Ja. Men det är också ganska kul att se för publiken. Det har vi pratat om tidigare, att när man ser liksom Brynäs vänder med 5-0 i sista perioden mot Djurgården där hemma. Det älskar ju folk att se. Så är det ju bara. Medan då Hjälstedt står och drar i det lilla hår han har och känner att det här är inte... Han är ju orolig att det här inte ska hålla över tid och hålla i ett slutspel. Den här flänghockeyn.
Ja, men det är lite... Nej, precis. Den här liksom, hockeyn som var... Ja, men igår var det väl extremt mycket liksom, individuella misstag, absolut. Mm. Men det var ju ändå en chansbyta hockey som... Det kändes som det var roligt i pausintervjuerna igår. Så i första perioden så var Kalmar inte nöjda med att det var sån här chansbyta hockey. Och i nästa period så var Brynäs inte nöjda med att det var sån här chansbyta hockey och omställningshockey. Men det var ju... båda lagen bjöd ju på det, så att säga.
Mm.
Men känslan är ju faktiskt att... Alltså när det blir sån hockey så är det ju Brynäs som ofta har varit laget som har dragit nytta av det.
Ja.
Alltså sett över hela säsongen så har ju Brynäs haft som svårast mot lag som har spelat, jag ska inte säga SHL-hockey, men lite mer uppstyrt, lite mer styrspel i mittzon kanske. Den här typen, ja men när de åkte ner till Nybro första gången och liksom sprang rakt in i Tommy Samuelssons taktikbok, och när Södertälje kommer och gör det liksom stadiga bortamatcher sådär. Däremot så har de ju, när de liksom bjussas på lite ytor eller där det blir lite så här chansbyta hockey, till slut så brukar ju ändå Brynäs kvalitet i de matcherna liksom bli avgörande. Så det är lite, känns ju lite ironiskt att Hjälstedt är den som liksom alltid ja men han gillar ju inte det han ser, och det kan jag förstå. Det är inte så de har velat spela alltid. Men det känns ändå inte som att det är ett så stort problem för Brynäs att hålla på med den typen av hockey i den här serien.
Nej, det man kan se, det är väl det jag ändå förstår hur han menar, det är ju att just det egentligen du och vi säger nu, det är ju att i de här matcherna som man har förlorat mot andra topplag, då har man liksom inte klarat av att bemästra och den typen av motstånd fullt ut. Nu har man visserligen vunnit en gång mot alla de lagarna också. Men det är lite grann att det blir Brynäs individuella skicklighet och kvalitet kommer mer till sin rätt mot sämre lag. Ta en sån som Jakob Pekka, jag menar, han har gjort 16 mål, det är fantastiskt bra. Men alltså, han är så mycket bättre än många av dem i de sämre lagen, vilket gör att han ett par tre skär så har han nästan ett friläge. han kanske inte riktigt kommer till de lägena och kan spela sin, den typen av hockey mot, säg ett påkopplat Djurgården som stänger igen lite grann och Södertälje eller typ sådana lag. Så att, jag förstår hur han tänker, men samtidigt så hör jag vad du säger och även då, det är ju lite det där att släpp loss dem, kanske ännu mer, jag vet inte.
Nej, men lite, för det var ju en period när de var missnöjda, de gjorde för mycket misstag och de ville liksom tajta till det. Men det slutade ju på något sätt med att ja, men de blev lite för försiktiga, vågade inte gå för det och så blev det liksom lite mer så schackspel mot några lag. Och det var ju en period när Brynäs varken gjorde mål själva eller, alltså, ja, de fick ju inte riktigt ut någonting av det där. När de blev snäppet mer defensiva, kanske snäppet mer riskminimerande, om man nu kan säga så. Jag tycker att matcherna mot Björklöven är ganska tydliga. Då har det varit två topplag, men det har ändå varit chansbyta hockey, så att säga, offensiv hockey i båda matcherna. Där har ju visserligen bara lett till en seger, men Brynäs, ska de spela så i 7 matcher, så kan jag liksom inte se hur Brynäs skulle förlora en sån serie. För de har varit så pass mycket bättre än Björklöven i sett över de 120 minuterna. Och egentligen så är det ju samma mot Djurgården, tycker jag, att de var bättre också. Där var det väl lite mer special teams grejer som avgjorde sådär. Det, men ändå, som sagt, var, ja, det, man blir, jag blir mer och mer osäker ju mer jag ser av den här serien, om det är ett Brynäs som faktiskt bör spela det där spelet där man stänger igen. Utan man kanske bara, som du säger, släpp fångarna loss.
Snart är det vår.
Snart är det vår och snart är det slutspel. Det kanske är lika bra.
Nej, men det är ju en avvägning. Och jag tror ju att det är ju en avvägning hur man ska liksom bete sig under senare delen av säsongen. För spelarna, det vet jag att det var ju lite det man efter första året med Mikko Manner, då ville man ju, då var ju väl alla överens om att ja, men det var det här vi behövde göra nu för att liksom få lite självförtroende och komma lite på grönkvist igen. Men sen fanns ju även då mycket offensiv kraft i laget och man ville utveckla den sidan och spela lite mer offensivt. Och det här tyckte väl inte Mikko riktigt att nej, vi ska spela, vi ska vara, styra och liksom hålla mittzon. Nu är det ju mycket öppnare och man utnyttjar ju spelarna på ett bättre sätt. Men jag förstår ju också att Hjelstedt får fler gråa hår när han ser en del, hur det liksom kanske chansas lite grann ibland. Vilket gör då att det blir pucktapp och det blir chanser åt motståndarna. Och, ja, det är bara som igår mot Kalmar. Det är ett par misstag som gör att de ändå är med i matchen fram till... Brynäs trycker på knappen där, som jag tror jag skrev i live-rapporteringen också, när Kalmar gör sitt 2-2 mål, då är det precis som att Brynäs bara bestämmer sig, men det här kan vi inte acceptera, och så gör Jackie Blomqvist 3-2 och sen avgör man matchen i början på tredje perioden.
Men lite är det väl också det som är, alltså, om man ska bära med sig någon känsla, så är det ju ändå att än så länge så har ju Brynäs, jag säger inte i alla matcher, men i ett ganska stort antal matcher har man ändå kunnat liksom, man kan, när man vrider på den här sista koncentrationsnivån på hela laget, ja, men då finns det en högsta nivå i alla fall. Det gäller att hitta den, men det har ju ändå varit tydligt att de har en nivå som är högre än motståndet. Men problemet är väl lite, som sagt,
hur ofta de kan komma dit. Och jag tror att de har en nivå till mot vad de har visat under hösten. Jag tror att det finns... Ja. Det finns ett par snäpp till, någon växel till och peta in. Men
ja, vad behöver bli bättre då? Om vi ska prata om det lite, för att lägga i fler växlar, så att säga.
Ja, men overall så är det ju jämnheten och att slipa bort misstag och sånt här som då hela tiden finns. Sen special teams, det är ju ofta där det avgörs i ett slutspel. Har du bra powerplay, bra boxplay. Och såklart, det är ju liksom inga konstigheter, det är ju egentligen, och såklart ett bra målvaktsspel. Det är de bitarna som är nästan alltid, och så förstås att få ihop gruppen, att liksom man har att man kommer överens om hur man ska ta sig an liksom ett slutspel. Alla de här bitarna, det här kommer vi kunna prata mycket mer om när vi, om ett par månader när vi närmar oss där. Men det är väl de bitarna
kan man ändå
som är
känna,
bättre.
Mm. Ja, visst kan man ändå känna just nu i alla fall, det är ju färskvara såklart, men att det är någon slags pilar upp i alla fall två av tre kategorier som du nämnde där. När man pratar special teams så är ju i alla fall powerplay på klar uppgång nu. Ja, har man 24%. Var det inte det Ove Molin, exakt 24% han sa han skulle vara nöjd med? Eller var det 26?
Jag kommer inte ihåg. Kanske var det.
Det var någon udda procent där. Det var varken, han gillade inte siffror, men exakt 24% var en bra nivå i PP. Ja. Där ligger i alla fall Brynäs nu. Linus Ölund känns ju som att han har bidragit med ganska mycket sedan han kom in i det spelet. Och överhuvudtaget att de har hittat ett lite snabbare pucktempo.
Ja, och Ölund har ju ja, men egentligen alla spelformer och har ju gjort att nu har ju Brynäs faktiskt tre kedjor som håller en hög nivå rakt igenom. Även om det dippar vissa kedjor här och var, och jag läser ju och ser att många tycker att man kanske ska ändra om igen i de två första kedjorna, men då ska man också komma ihåg att vi har Tyler Keller på skadelistan ett bra tag till, och det är ju en gubbe som ska in där, så att man kan ju aldrig liksom ha fullt, eller det är väl alltid förhoppning, men det är ju väldigt sällan man har alla spelare tillgängliga samtidigt. Sån är ju hockeyn. Men i alla fall powerplay där Linus Ölund har gjort väldigt mycket nytta där, och den uppställningen där han har kommit in, den har ju fått, den har ju lyft sig, och nu har man ju gjort mål. Man får ju inte så våldsamt många powerplay varje match, men man gör ju nästan, inte på alla, men man har ju, man var ju nästan 100% där ett tag under en kort period.
Exakt, och även målvaktsspelet, nu har ju Damian Klara haft en ganska bra period, är ju känslan när han har fått stå de absolut flesta antalet matcher. Det är inte den här kriskänslan som det var ett tag när det kändes som att det kom tavlor i varenda match och de bytte fram och tillbaka, och det är väl en fråga om man inte är första keeper nu rent av.
Ja, det får man väl säga. Det kan jag bara först och främst konstatera att det var ju tur att han stannade. Ja. Med tanke på att Lindbäck sträckte ljumsken, eller var det nu är någonstans han har sträckt sig, underkropp i alla fall, om sträckning. Det brukar tyda på ljumske. För då hade det ju varit tufft. Alltså då har man stått med Sillen Forsberg i 16 år. Om Klara hade åkt iväg, i och med att Christer Steinbergs, han åkte iväg och spelade BVM A-gruppen med Danmark då. Så att det var ju bra. Och Klara har ju fick ju förtroendet, som vi var inne på senast, mot Djurgården. I de här matcherna nu senast här mot Almtuna och även mot Kalmar igår.
Ja, otacksam roll igår tyckte jag. Han krävde mycket stora och svåra räddningar trots att de ändå Brynäs hade så pass kompakt.
Ja, men det var kul för att han fick göra en del såna här snygga sidledsförflyttningar och ett par läckra plockningar och sen ska man veta att Kalmar har väl inte, det är inte Marcus Eriksson, Linus Klasen och de gubbarna som avslutar i matchen igår. Men ändå så gör han räddningarna, och de är väldigt matchavgörande på många sätt och väldigt bra också. Så att, absolut.
Ja, det var två av tre. Den tredje är ju som sagt var boxplay, och den känns ju som 74% i boxplay. Det är ju inte tillräckligt bra.
Nej, det är för dåligt. Man släpper ju till nästan varje match mål i numrerat underläge. Och det måste man ju slipa bort. Där måste man komma tillbaka och hitta tillbaka till där Brynäs har varit starka i många år i boxplay.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja, jag vet inte om vi ska hålla på det länge. Vi kanske ska gå på frågelådan idag helt enkelt.
Ja, vi gör väl det. Vi gör väl det.
Det blir lite gott och blandat här.
Jag vet inte, ska vi bara ta en kort uppdatering innan vi tar frågorna? De som hänger i live-rapporten, så valde vi att spela in en podd istället för att egentligen åka på en sån här mittemellandagsträning där vi då redan visste att Bertilsson inte kommer att spela mot Almtuna. Däremot så låter det, i alla fall vad jag hör, att han ska kunna vara tillbaka till mellandagsmatcherna. Och jag tycker väl att det är väl fullt klokt att man inte har stressat fram någonting när det gäller Bertilsson. Det håller du med om, Erik?
Ja, absolut. Nej, det har inte funnits någon anledning heller, som sagt. Nu har de haft en numerär, och det, som sagt, det går inte att chansa heller om det är en skada mot... Ja, vad det är nu man inväntar sig, är det mot huvudet till, så...
Ja, och man har ansikte, väl... Sådär, ja, ansiktet så, är, man har väl varit lite orolig att om det är någon liten spricka i något okben där, och det har väl inte riktigt gått att se. Någon fraktur ska det ju inte vara, men att det finns någon liten ömhet där, och får en smäll till, så då kan det ju där bli värre, va? Så det är ju klart att det är bättre att vila Bertilsson. Även om, som vi har sagt tidigare, så har han säkert själv velat spela, men jag tror att det är smart att inte stressa fram någonting där. Och i övrigt så är det väl...
Läge, som
ja, precis. I övrigt så ser det väl ut som att de spelar med samma lag som på måndagen här då.
Ja. Ja, men det är samma lag mot Almtuna igen här då. Men Kim Jansson, han undrar... Vad behöver Brynäs få in för spelare? Letar vi, som man skriver, efter målvakt, back eller forward? Och konstaterar att en grym målvakt, en riktig målskytt, hade varit gött. Jo, det tror jag de flesta sportchefer hade tyckt. Men vad tror du att Alsen letar mest efter just nu när han sonderar marknaden?
Ja, men såklart så tittar han ju ändå över målvaktssidan. Det får man ju, det kan man väl vara ganska överens om. Sen om man hittar någonting eller vad han hittar, det är liksom, det återstår ju att se. För några grymma målvakter i avseende supermålvakter, det är klart att det finns. Men det är ju spelare som är grymma i sina nuvarande lag och där de spelar nu, så att det är ju svårt att lösa liksom en hitta en toppkeeper någonstans som inte spelar. Sen finns det ju många duktiga målvakter som inte får spela, som säkert vill spela mer än de gör i sina respektive lag, så det är där man får, det är ju i den påsen man får titta liksom, på den hyllan man får leta i såna fall. Och sen då målskytt som han frågar efter, ja, det är ju också det har ju Brynäs en riktig målskytt, de har ju ligans bästa målskytt i Kopacka. Men sen det är klart att Kelleher blir väl, jag har inte hört någon status direkt så där den senaste tiden kring honom, men man sa ju 68 veckor, och det skulle ju betyda att han är borta hela januari i alla fall, va? Så att, där kan jag väl ändå tycka att man kanske behöver spetsa och bredda lite grann på forwardsidan och försöka hitta någon ersättare till Kelleher eller något som kan komplettera när han är tillbaka.
Det är väl en lite sånt läge nu att, alltså, den stora choket av liksom spelare som på något sätt kan bli aktuella. Det är väldigt få, menar jag, spelare som finns ute på marknaden just nu. Sen brukar det liksom lossna. Ja, förr var det alltid KL, men nu kvar är väl i alla fall den här finska ligan. Det är plötsligt fem lag inte har någonting att spela för, men inte kan åka ur. Och som börjar lasta av lönekostnader och den biten. Där kan ju också finnas målvakter, men det är... eller en annan forward sådär, som kan dyka in.
Men ett bevis på att det inte finns så många spelare på marknaden, jag tyckte jag fladdra förbi någonstans att Emil Forslund som var i Brynäs för några år sedan, som har varit Östersund och nu är han väl i Tingsryd, va? Att Malmö lånar in honom nu. Ja, det är väl...
Nej, det är ju väldigt mycket sådana, den typen av lösningar just nu. Ja. Kalmar hade väl någon spelare igår som hade hunnit spela med Västervik och Malmö. nu Kalmar, men som egentligen tillhörde Vimmerby i division 1. Det var ju liksom...
Där, nej, apropå målvakter så hade ju Kalmar, de plockade ju in Christian Engstrand från, han har ju varit Österrike i 2 säsonger och startade den här säsongen också Österrike, gamla Mora och Linköpings målvakten. Men och han var ju väldigt bra igår, men samtidigt så är det ju också svårbedömt. Jag menar, hur bra hade han varit i Brynäs om han hade kommit hit istället för att gå till Kalmar? Känns ju lite bortglömd för 88 så där, så att det är ju liksom den nivån, va. Jättebra för ett lag som Kalmar naturligtvis, rutinerad och alla de bitarna, men för Kalmar till handlar det om att hänga kvar i Hockeyallsvenskan. För Brynäs har ju en helt annan målbild den här säsongen.
Vi kanske kan haka i direkt här. Användarnamnet KH-klubba i trä frågade ju hur känslig är situationen att ta in en ny målis. Klara har ju varit bäst hittills, skriver han. Och det är väl en sån här grej att vad finns det på marknaden och vem är det man ersätter, så att säga. Pratade ju om, vi har haft upp ett namn som Kasimir Kaskisu innan som har gått utan klubb. Han har gått till Nordamerika nu i alla fall. Han har fått ett tryout, va, om jag inte...
Ja, med Montreal farmalag, va.
Ja.
Laval Rockets eller vad de heter. Får man se vad det blir med det. Och ja, känsligt. Jag menar, det är frågan hur man gör också. Tar man in en målvakt, Damien Klara har man ju här på lån från Färjestad, så de kan inte, vet inte detaljerna i det avtalet ser ut, men det är klart att Brynäs får väl bestämma om man vill ha honom som tredje keeper på det sättet, om du förstår vad jag menar, men det är klart att det är ju Lindbäck som ligger. Ska man ta in någon så måste det ju vara ett namn som slår ut både Lindbäck och Klara. Och sen får man väl, vem som ska ha andra keeper, det är väl, ja, det får man väl se helt enkelt.
Ja, exakt. Nej, det är ju, och sen finns det ju den här möjligheten också att hålla på och namnge en keeper från något av SHL-lagen, men det är ju också en himla chansning, och hur länge kan man vänta med att göra det, för man lär ju kunna namnge någon som faktiskt också kan, man kan få lite nytta av. Vi tittade ju igenom lite här innan vi satt oss och spelade in vilka som, ja, men vilka känns realistiska och våga ge sig på att namnge, och landa väl i att, ja, det är frågan om det blir i så fall en Rautio-typ från Skellefteå som sitter som tredje där kanske.
Ja, vi har haft David Rautio uppe här i podden tidigare, och det går ju envisa rykten om att Brynäs ska vara intresserad av honom och så, och jag vet inte hur nära man är, men det är klart att det skulle kunna vara ett alternativ att man namnger David Rautio, och sen får han vara kvar i Skellefteå så länge, och han har väl stått någon enstaka match där. Men sen då, om det blir skarpt läge, då får han komma ner och kanske kliva in mellan stolparna i Brynäs då. Rautio har ju varit i Brynäs förr som ni vet, och har ju... Ja, han var ju med tillsammans med Felix Sandström och tog dem till final, och han är ju rutinerad liksom. Jag vet inte om han har rekordet i antal hålla nollor i hela SHL fortfarande. Han har ju spelat väldigt länge också i många klubbar, så att... men han har inte stått så mycket den här säsongen, det har han inte gjort. Men rent rutinmässigt så skulle han ju kunna komma alla dagar i veckan på det sättet då.
Han är kanske en bra målvakt att namnge utifrån det liksom läget att man, då har man i alla fall någon. Jag menar, säg att man inte värvar någon och inte hittar någon på marknaden, så kan ju fortfarande Lindbäcks Ljumske gå en gång till, och så står man där med Klara och Steinberg står kanske liksom. Då känns det ganska gött att ha namngivit en Rautio-variant någon annanstans. Och det handlar väl också om att vara lite först i kvarn där, är ju känslan. Det är väl så det systemet funkar, att när du väl har gjort det så kan ingen annan göra detsamma, så att säga. Så att det är ju, man kan inte vänta hur länge som helst med den biten heller.
Nej, Och det var ju, vi har pratat om det förr också, det med att Djurgården namngav ju Jesper Myrenberg i Linköping redan i början på december då, alltså för ett år sedan, bra precis förra året då. Och det fick man ju, jag menar, men hade Linköping gått vidare långt, om de hade varit lika bra förra året som de är i år, då hade ju Djurgården aldrig kunnat få nyttja honom. Nu gick ju inte Djurgården hela vägen ändå, men, och de hade ju naturligtvis inte räknat med att Carl Lindbom skulle bli skadad. Men,
nej,
men bitarna följer på plats, och så det handlar ju liksom om timing och lite tur också. Och olika.
Ja, så kan det vara. Sen kan man ju namnge David Rauti och så går Gustav Lindvall sönder, och då tänker ju inte Skellefteå släppa honom.
Nej, exakt.
Så då kan man sitta där andra sidan på andra hållet.
Ja,
ja, vi kan ändå vrida på det där. Vi lämnar det inte, Jonas, han får lösa det på något bra sätt. Jag går vidare i frågelådan här. Christian Lundgren. Är det bra eller dåligt att serieledare Brynäs bästa poänggörare kommer först på plats 7 i poängligan? Är det bra med utspridd produktion eller avsaknad av den där riktiga spetsen när allt står och väger i en jämn match i slutspelet?
Mm.
Ja, hur ska man se på det där?
Jag tycker att det är klart att det alltid är bra att ha spets, och det har man ju faktiskt på sätt och vis i form av Kopacka och även Rudin i sina, när han kommer in i sina stim så gör han ju mycket poäng. Men som frågan är ställd så tycker väl jag att det är ganska bra att ha ett ganska jämnt lag, att det är fördelat, att flera kan göra mål och poäng.
Ja, nu har de 7:an, 8:an, 9:an i poängligan, så det är, de sitter ju inte i sjön så på det viset. Och jag kan väl tänka att det är klart att Videll och Eriksson kanske är de starkaste poängspelarna, de som har imponerat mest så här långt. Men det blir också en sårbarhet i ett lag som är så beroende av dem som SSK ändå känns som att de är. Eller för den delen Marcus Kryger i Djurgården. Han gör väl kanske inte riktigt den mängden poäng, men han är ändå så betydelsefull. Såg ju på SSK förra året när Videll fick kasta in handduken efter den där fula tacklingen i ryggen, att man kunde ju inte riktigt kompensera för det i slutspelet där. Så att om man får välja att gå in i ett slutspel med 2-3-5 som kan producera ganska jämnt, så på en hyfsat hög nivå, så tror jag det ändå är att föredra. Sen får man ju hoppas att man hittar någon som du säger kommer in i stimmet just när det ska till avgöras liksom.
Mm. Och det som vi var inne på innan, att när det väl ska avgöras, då är det ju de här parametrarna med special teams och målvakter och få ihop gruppen rätt och alla de där sakerna. Det är det som... Men det är klart att en toppformad Videll eller Marcus Eriksson, är att de fortsätter att spela så bra som de har gjort. Då kommer, det kommer ju vara en nyckel för ett lag som Södertälje att kunna gå långt i slutspel, absolut. Så är det. Så det är lite både och det där. Men jag tycker att det är fullt bra att det finns flera som kan producera. Man såg igår, jag menar, nu har Linus Ölund kommit och varvat upp. Han har gjort mål i 4 av de 6 matcherna spelat. Och det är ju ingen målskytt på det sättet. Men det visar ju att han kan ju göra mycket poäng.
Och skjuter enormt mycket nu. Han har lika många skott som Kopacka igår. 8 avslut tror jag kollade att han hade igår. Så han är i alla fall skottsugen. Vi har sett på en lite snabbare variant här då. Är Lindbäck verkligen skadad eller är han på väg bort från klubben? Undrar Urban Fransson.
Ja, det får vi väl utgå att Brynäs pratar sanning när de säger. Och framförallt han själv pratar med honom. Han berättar för mig att han hade en sträckning. Att han sträckte sig på träningen, får säga, det var väl efter Djurgårdsmatchen innan Almtuna i torsdags, då sträckte han sig på, tror det var Oskar Kvist som stod och laddade skott på honom där, och så det säger han det själv att han har sträckt sig utan att det ens ställde frågan, utan bara hur är det med dig då, så ja, det är, jag sträckte mig idag här, så då får vi utgå.
Nej, att det behöver inte göra det mer komplicerat än så.
Nej.
Hans Svärd undrar lite här. För att vinna bäst av 7 mot Djurgården, SSK eller Björklöven behöver Brynäs både en jobbig Jonathan Granström-typ och en ny målvakt. Håller ni med? Målvakt har vi pratat om lite, men den här jobbiga Jonathan Granström-typen, saknar Brynäs en sån?
Ja, men man har ju egentligen en sån Johan Larsson på sätt och vis, men jag tycker inte riktigt vi har sett den Johan Larsson på senare tid. Och ja, det Hans Värld har väl rätt i att vi får väl lägga till det också, att du behöver en jobbig typ där då. Sen är ju ett hockeyallsvenskt sen slutspel kanske inte är riktigt samma som att när man går för ett SM-guld. Men
nej,
det är svårt att säga. Jag tror att det kan gå ändå, om jag bara ska svara kort, så tror jag det kan gå ändå. Men och får igång Johan Larsson på lite... Hur var det mamma sa nu då? När Johan Larsson, en bra Johan Larsson?
Ja, men det, lite så är det ju. Men man undrar ju lite... Ja, jag vet inte. Det är någonting som är lite avigt. Det är som att han inte riktigt vågar liksom köra sitt race fullt ut. Och var den där jobbiga typen. Jag vet inte om de här... Ja, han åkte på någon avstängning där och att det finns något sånt där som hämmar, eller om han är hämmad på något annat sätt. För att det är lite oförlöst liksom, kvalitet. Känns det som att det finns där just nu. Han åker runt och spelar lite med handbromsen i, om du... Eller håller du med?
Ja, nej, men absolut. De senaste 2 matcherna så lite handbroms finns det absolut. Och med tanke på att det stundar viktigare tider, så får vi väl hoppas att Johan Larsson kliver fram mer och mer här och blir den, liksom, driver det här laget så som den kapten och den rutin och den kvalitet han ändå har där inom sig, att han får ut det.
Kan det vara så lite att han har sett så pass mycket hockeyvärld i sitt liv att det krävs, han känner att det här laget kommer cruisa till en serieseger, jag kan vänta med och liksom koppla på liksom alla motorer till ett slutspel, eller har han liksom på något vis fastnat lite i den här hockeyallsvenska lunken bara och att man, ja, efter att jag menar, har han en knapp att trycka på så att säga?
Ja, korta svaret, jag tror att han har det. Och jag tror inte det är någonting han medvetet, utan han kämpar nog på så gott han kan, men ibland funkar det inte riktigt. Och det kan ligga, ja, men vara sådana här små saker. Han har ju en skada med sig från försäsongen där. Jag menar, jag tycker inte att man ser att han hämmas av det direkt så, men det vet man ju inte heller. Och så att det kan ju göra att han har lite handbroms. Och han, som du säger, att han undermedvetet vet att han behöver inte ta... Ja, men det löses ändå. Det kommer viktigare matcher. Men det är jättesvårt att spekulera. Det där vet vi ju inte. Frågar man honom själv så då tycker han ju... Ja, men då är han ju rätt positiv ändå. Men är medveten om att han gör bra matcher ibland och sämre matcher ibland. Men det handlar väl också där som i laget är stort att hitta en jämnhet. Att försöka ha den där höga nivån som finns där oftare. Men sen är det ju... Liksom, det blir ju lite lunk också. Du spelar rätt mycket matcher och det är lite varierat motstånd och det ska liksom tändas till och du ska koppla på och koppla igång och ja.
Ja, han har absolut gjort bra matcher även i närtid så, men det som sagt var, som du säger, det pendlar ganska mycket. Vi har inte att göra med någon sån här kaptensförbannelse här nu i alla fall, att det, att det är därför.
Nej, det tror jag.
Det är lättare ändå att vara kapten i ett serieledande lag än ett som kämpar kring
strecken. Jag förstår liksom att frågorna kommer och det är klart att det är kul att spekulera och man funderar liksom, ska det räcka liksom hela vägen och allt det här, men det är ju, ja, men man är i serietopp och någonstans är ju det viktigaste att till att börja med vinna serien. Sen måste du ha en kvalitet och att det måste liksom spetsa till allting när det ska avgöras. Och det är ju alla fullt medvetna.
Jag funderar på om vi själva har några drömnamn för Brynäs. Någorlunda realistiska? Frågetecken. suckade vi nästan lite båda två när vi läste frågan, för det är ju ett ganska, ja, det finns mycket spelare där ute, men hur många som just nu är särskilt realistiska, det är ju, den listan blir plötsligt väldigt mycket kortare kanske. Vi pratar ju lite om det här Finlands läget som brukar uppstå, de fem lag som inte hamnar i något slutspel där brukar ju plundras framåt vårkanten, och det är klart att det går ju ganska fort att se att en spelare som Jens Löke har gjort 27 poäng, 8 i den finska poängligan, och leder väl skytteligan där, 14 mål. Jag vet inte, är det ett, jag vill dra det lite långt och kalla det ett drömnamn, men någorlunda realistisk kvalar han i alla fall in som kanske.
Ja, exakt. Löke gjorde ju den resan förra säsongen när han då startade i Vasa precis som nu, och så gick han till Björklöven då och gjorde väl ingen succé där. Och det är ju en stor skillnad.
Ja.
Nu i och för sig då, finska ligan kontra SHL ska jag säga. Jag tror ju absolut att en sån som Löke skulle kunna vara till sin fördel i hockeyallsvenskan. Jävlig kille då, som nog inte alls skulle vara främmande för att komma hem och spela med Brynäs. Men sen är det också det här som man pratar om. Vilken typ av personer som kommer in i gruppen. Löke är ju en härlig gamäng. Han är ju alltid med till skrattet och är jätteglad och positiv. Och skulle säkert komma in, men ska också ha en plats liksom, och kommer ju inte hit för att spela liksom, ta Linus Lindbloms plats i fjärde kedjan, utan ska han komma hem, då ska han ju upp och lira första, andra kedja liksom. Annars så gör han ju inte det bytet. Och då är det ju någon annan som får stryka på foten då, om alla är tillbaka, och så det handlar ju mycket om det där också, att var ska man plocka in de här spelarna, och har man sån, har man den kemin och känslan i gruppen att allt är ju enklast när det blir någon skada, då blir det ofta givet att okej, nu är den platsen tom. Men det där är ju samma grej som många spekulerar i, det här med Ljungkrantz, så kunde man släppa honom? Ja, men och där får man ju liksom försöka och se saker och ting i ett större sammanhang, i ett större perspektiv. Vilken roll ville han ha i Brynäs? Vilken roll kunde Brynäs erbjuda honom i Brynäs? Ja, rätt eller fel. Han kanske skulle haft en roll i en toppkedja. Men vem skulle då ha... Skulle man ha struntat i värva Kopacka då till exempel? Eller skulle man ha struntat i Kelleher? Det är ju liksom den... Det är ju där vi pratar om det, va?
Ja, nej, så är det.
Så att det gäller ju... Du kan ju ta varje spelare, så har du liksom... Så bara zup, tar du ner det plats för plats, va? Så att, sen ska det vara konkurrens om platsen också. Men jag vet, börjar du konkurrera med en sån som Greg Scott? Det är klart att Greg är ju stor nog och liksom, skulle han känna att jag hänger inte med, jag är inte tillräckligt bra, då skulle han ju, han är så stor i sitt sätt att vara, då skulle han ju säga det, antar jag. Jag tror inte han skulle åka runt och liksom förhålla en plats i Brynäs. Han har gjort så mycket för den här föreningen. Men han är ju här för att spela, och inte liksom för att gå ner. Sen kan man ju diskutera, man kan ha Greg Scott i en tredje kedja till exempel, absolut. Men det var ju som Johanna sen själv sa, att sätter vi Greg Scott i en tredje kedja, då har vi det gott ställt på forwardsidan. Ja, ni vet själva.
Ja, jag har inga särskilt många andra namn sådär som liksom är givna att plocka fram här. Det finns ju så fler spelare i finska ligan som kommer bli lediga. Det dyker säkert upp spelare som tröttnar på att sitta lite på sidan i SHL, men vilka det är just nu, det känns svårfiskad terräng på något vis. Ja. Man kan ju konstatera att en spelare som det pratas lite om i höstas var ju Noel Gunnle då, när han vände hem. Och ja, det var ju en hel del som tyckte att men det är ett namn som borde... Brynäs borde vara intresserad av, och som ryktades vara intresserad av. Ja, han har gjort 4+3 på 16 matcher i Kärpet, och i alla fall inte på den ytan gjort något jättestort avtryck, så att det är mycket som ska klaffa för att det ska bli jackpot när man gör den typen av värvningar.
Mm.
Här kommer en helt annan fråga. Henrik Nordström. Situation Beckis kolon. Är det inte lite märkligt runt hela den historien? General Manager säger i en podd att karriären nog är över. Det är tvärtyst från Niklas och det är inga liksom, officiella kommuniker från klubben och sådär. Ja. Kort och gott, får vi se honom i Brynäs igen, tror ni? Ja, det är lite speciellt med den här NHL-karriären överhuvudtaget. Och jag håller med om att det är lite speciellt. Framförallt det här lilla utspelet som gjordes i podden. Någon i en podd där borta en stund efter det första kommuniken. Där man konstaterar att ja, karriären är nog över, det är nog slut. För det är ju ofta sådär att det är väldigt mycket annat som i samma stund som om Niklas är i det läget att ja, karriären är slut och han går ut och säger det, då händer det ju saker med lönen och med försäkringsvarianter och lönetak, och det är ju väldigt mycket sånt där att formalia som kan styra huruvida saker och ting liksom kommuniceras officiellt. Mm. Men man blir inte riktigt klok på hela situationen.
Nej.
Jag håller med om.
Nej, och frågan, får vi se om de är Brynäs igen? Alltså spontant säger man ju nej. När...
Ja, det måste jag säga ändå, att det skulle ju vara, det känns osannolikt.
Ja.
Det ska jag ändå...
Men å andra sidan, och det han har ju, grejen är ju också att han har ett år till efter den här säsongen.
Precis.
Men skulle han känna att han ändå kan spela hockey på en hyfsat hög nivå, men att det inte går i NHL för honom att spela på den nivå han och klubben vill. Och så känner han att men då kanske det är dags. Men då ska han ändå avstå. Då får han köpa ut sig själv någonstans från sista året på kontraktet. Och det är ju inga, han har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar, men det är ju ändå inga småpengar som ska lösas in, så att säga. Men vad vet man? Vem vet? Rätt vad det är kanske han dyker upp här och till nästa, till sommaren och till nästa höst. För det är ju, jag vet ju inte alls hur såna här skador, hur det beter sig och allting. Och det är inte många som har kommit tillbaka från en sån här höftoperation han gjorde. Sommaren 2022 var det ju. Men han kom tillbaka och spelade i våras, och sen var han ju i en makalös fint skick. Nästan som han pratade som en häst. Han är ju hästägare också. Nej, men han var ju alldeles lyste om honom. Jag såg ju han träna lite grann uppe på rinken här, och han hade gått ner ganska mycket i vikt, och han hade kunnat träna en rejäl sommarträning som han inte har kunnat gjort på många, många år. Och han såg ju väldigt förberedd ut och gick ju in sen i försäsongen och spelade ju de första matcherna också. Och sen tog det bara stopp. Och så blev det ju mer eller mindre tyst. Så att riktigt
ja,
hur det är, det vet vi ju inte.
Handlade där om att hans skada blivit sämre igen, då tror jag att det är uteslutet att han kommer spela i Brynäs igen. För då är det för stora risker. Nu är liksom operationen gjord. Nu finns det liksom ingen bakdörr längre till att fixa det där om det skulle bli dåligt igen. För jag tror inte han är inte redo att riskera ett liv där han återigen inte kan knyta skorna eller leka med barnen. Liksom. Utan det är ju... Handlar det om att det här plötsliga, abrupta avbrottet är just om höften, då är det nog mer en fråga om när och hur man kan kommunicera det för att... rena kontraktsdetaljer och sånt där ska gälla. Mm. Det finns ju exempel på hockeyspelare som har, så att säga, haft pågående NHL-karriär på pappret långt, 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 långt efter de har spelat sin sista match, för att de har haft sådana långa avtal. Mattias Öhlund gick väl i flera, flera år och var, så att säga, NHL-spelare utan att vara med på en enda träning, mer eller mindre. Så det där är ju väldigt... Och det är lönetak och det är lönegolv och det är alla möjliga variabler där. Så att, Ja, men jag håller med. Det är ju lite märkligt som läget är nu. Det är någon slags mellanläge i hela situationen.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ska vi ta någon sista här innan vi börjar närma oss övertid här? Men Biff Uppsala frågar, vilken junior, ung spelare tycker ni imponerat mest hittills? Och vilken av utespelarna har underpresterat mest i förhållande till förväntan? Ja, det var en tvådelad variant där, men ja. Först lite snabbt kring den någon yngre spelare som du tycker har imponerat mest på dig så här långt.
Ja, men om du bara tittar senaste dagarna så får, då är det ändå Damon Clara har ju liksom tivit fram lite grann här nu. Förvisso då mot kanske inte det allra högsta motståndet, men ändå. Men om vi bortser från honom så har det väl varit lite upp och ner. Den här juniorkedjan startar ju väldigt entusiastiskt och i vissa matcher tycker jag fortfarande att de kliver fram väldigt bra. Men tar vi bort misstaget igår så gjorde ju Albin Udd två strålande första matcher, ja. Också, det tycker jag. Jag
känns det väl lite att Albin Udd, ja, just nu är i den här första ruset, liksom perioden som kanske juniorkedjan med Olsson och Nord och Lindom var i september, oktober där när de gjorde det kanon. Men ja, jag håller med om att Udd är spännande. Överraskande lätt att anpassa sig i alla fall till det här. Men som du säger, ska man se över hela året så den som har spelat på högst nivå. Ja, det är klart man glömmer en spelare som Theo Lindstein också. Det är ju såklart att han är också, men han har också pendlat mycket.
Jag tänkte säga, han kvalar ju också samtidigt som han imponerar under stundom, så kvalar han också in lite grann på den andra frågan, vilken har underpresterat mest i förhållande till förväntan. Så att, alltså Theo, vi ska komma ihåg att han är ju, alltså, han fyller 19 nu i januari. Om några veckor fyller han 19 år, så att, eller det är bara om 2 veckor, bara på januari. Så att nu börjar han ju liksom inte vara den unga lovande talangen längre, utan han börjar komma upp lite mer mot seniorerna. Men det är klart att han har ju lyfts fram, och jag menar, han gick ju i första rundan i draften och men samtidigt har kraven höjts på honom och såklart därmed också förväntan, och det måste man också kunna hantera.
Jag tycker att han varierar ju, framförallt pendlar ju mycket även i matcher, så det kan ju vara några otroliga passningar som han har lagt de sista matcherna till att helt plötsligt tappa puck i egna sarghörn på ett sätt som, alltså, ser väldigt juniorigt ut. Men ska man titta på vem av utespelarna som jag underpresterat mest i förhållande till förväntan, så måste jag säga att en som man har bildat back på mig ibland, Chad Billings, har ju faktiskt varit en besvikelse sett över hela säsongen. Han gör också bra matcher då och då, men han är ju inte den spelare som jag tror att Brynäs liksom hoppades få när man plockade in honom.
Nej, han gjorde ju, hade han 35 assist när det året han var med och spelade upp HV för 2 år sedan. Och så spelade han i HV förra året också och var väl habil i SHL, men har väl sett, ja, det var väl ingen överraskning att han lämnade HV där. efter förra säsongen. Men jag håller med. Han är ju tänkt att ha en viktig roll i powerplay, men jag tycker att skottarna går mycket utanför. Men samtidigt så, det var någon situation igår när jag tänker han hamnade in en mot en i och det vart lite farligt. Man tänkte, oj, nu. Men då bryter han snyggt liksom. Så att han har ju sina fördelar, absolut. Han har mycket rutin att falla tillbaka på. Men jag håller med. Nog trodde man kanske att han skulle vara något hack till upp.
BIF Uppsala skickar med en sista avslutande fråga. Om Brynäs går upp i SHL, ska man behålla tränartrion då?
Ja.
Jag skulle vilja se den som petar tränartrion. Som, ja. Om de går upp i SHL, då har jag svårt att tro att de inte skulle behålla den trion. Det är...
Ja, åtminstone det beror lite på hur Ove och Masken känner liksom vad de vill ha för typ av roll och vad de vill göra och så. Och de har ju varit på den nivån. Men Hjelstedt, skulle han föra upp Brynäs igen så tror jag väl absolut. Jag menar, det är ju hans första lag som head coach och skulle ju vara lite...
Och att han skulle vilja byta ut Ove och Masken känns inte heller särskilt realistiskt. Om han så att säga har någonting att säga till om det. Mm.
Nej, men precis.
Nej, nu tror jag nått vägs ände i frågelådan också.
Ja.
Det är ett långt avsnitt. Men det kanske räcker i alla fall en liten bit in mot det nya året då för er som lyssnar. Du ska åka till Uppsala ikväll kanske om ni lyssnar på det här då under onsdagen och ta den här första delen av säsongen i mål och sen så återkommer vi helt enkelt på andra sidan nyåret med nya poddavsnitt. Så vi säger väl god jul och gott nytt år till alla lyssnare och på återhörande.
Ja, det gör vi. God jul. Ha det gott.